Jag vill läsa ett textavsnitt som handlar om just detta, att vara Guds tjänare, att bära Guds budskap. Och det är ifrån Jesaja-boken, Jesaja 49, vers 5 till och med 7. Jesaja 49, vers 5 till 7, där står det så här: Nu har Herren talat, han som skapade mig till sin tjänare redan i moderlivet, för att jag skulle föra Jakob tillbaka och låta Israel samlas hos honom. Så skulle jag vinna ära inför Herren och min Gud vara min styrka. Han säger, det är inte nog att du är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka Israels överlevande. Jag ska göra dig till ett ljus för andra folk, för att min räddning ska nå över hela jorden. Så säger Herren, Israels befriare, Israels helige, till den som är föraktad och avskydd av alla, till härskarnas tjänare. Kungar ska se det och resa sig, och första se det och falla på knä, därför att Herren är trofast, Israels helige, som utvalde dig. Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus för ditt ord. Tack Herre för att du utvalde människor långt tillbaka, och du utväljer människor också idag för dina syften. Tack Herre för att du kan och du vill använda oss alla för ditt rikes växt i vår värld. Vi ber för vår värld, vi ber för oss alla, och vi tackar dig för alla bröder och systrar världen över som troget tjänar dig under olika situationer. Led oss in i ditt ord och när vi får del av hälsningar från olika håll i vår värld. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Profeten Jesaja är ju välkänd för oss alla som går i kyrkan någorlunda regelbundet. Både runt julen och runt påsken så läser vi ofta texter ifrån Jesaja-boken. Och Jesaja är kanske den mest kända utav profeterna. Men just i det här sammanhanget så är det förmodligen inte profeten Jesaja som talar, utan det är en efterföljare till profeten Jesaja. Man talar om att den senare delen i Jesaja-boken är den andra Jesaja, säger man. För den skrevs förmodligen 100 eller 150 år senare, när Israels folk var fångar i Babylon, i det som idag är Irak. Under den tiden så tror man att den här texten skrevs. Men den här personen som talar, om det är profeten Jesaja eller om det är en lärjunge, det spelar mindre roll, har i alla fall i det här sammanhanget upplevt precis samma sak som Jesaja, nämligen att Gud talade till honom. Han som skapade mig till sin tjänare redan i moderlivet, står det här. Och så står det då att profeten kände Guds kallelse, Guds röst, att tala och Guds vägnar. Men det står också lite senare så står det om det talas om att det är Israels folk som har kallelsen. Alltså Guds egendomsfolk har en kallelse att tjäna Gud och att vara så att säga Guds röst på jorden. Man skulle kunna dra det här ännu vidare fram till våra dagar, att på samma sätt som profeten Jesaja och upplevde kallelsen att tjäna Gud, så kallar Gud människor också idag att tjäna Gud. Och på samma sätt som Israels folk, som folk kallades att tjäna Gud, så kallas vi som Guds folk idag att tjäna Gud. Och då står det, det är inte nog att du är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka Israels överlevande, alltså för tillbaka Israels överlevande till Jerusalem. Jag ska göra dig till ett ljus för andra folk, för att min räddning ska nå över hela jorden. Alltså, vår kallelse, kyrkans kallelse idag, det är inte bara att inbjuda människor, enskilda människor i vår familj eller vår närhet, utan det är också någonting mycket större, nämligen att bli till hjälp för människor i hela vår värld. Och därför så har vi ett tema också i Ekumeniakyrkan som också finns i Guds ord, nämligen till jordens yttersta gräns. Det handlar inte bara om Nybro kommun eller Kalmar län eller Småland eller Sverige, utan det handlar om till jordens yttersta gräns. Det är vår kallelse. Och Ekumeniakyrkan har ju som vision en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Den här visionen är viktig, för den talar just om detta, ett möte med Jesus Kristus där jag förändras. Där du, där människor i min familj, i min närhet förändras. Men där vi också kan vara med och göra skillnad till jordens yttersta gräns. Jag ska snart ta er med på en tur ut över världen. Men jag vill lyfta fram det här mötet med Jesus Kristus som förvandlar människor och som förvandlar oss. Vi är inbjudna att ta emot Jesus Kristus som är världens ljus. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus och som skulle komma in i världen. Om detta ljus talar vi i julens tid. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Läser vi också ifrån Johannes evangeliets första kapitel. Det är ingen tvekan om att det finns något exklusivt i den kristna tron. Därför att vi tror på Jesus Kristus och vi inbjuder till honom. Det innebär inte att vi ska se ner på andra religioner eller andra religionsutövare. Vi får se på alla människor med kärlek, med omsorg och med respekt. Men vi ska också vara frimodiga att inbjuda människor att lära känna Jesus Kristus. Jag är smålänning, som ni hör. Uppvuxen i Värnamo. Varifrån jag kom idag faktiskt, och haft en missionsgudstjänst på förmiddagen. Jag bor i Jönköping annars nu. Och inför den här gudstjänsten som jag hade i Värnamo på förmiddagen, så fick jag i min hand av min syster som bor där en folder som jag fick för 8 år sedan, när jag senast var och predikade där på en missionsgudstjänst. Då hade församlingen firat 150-årsjubileum. Och då hade man en liten folder om den internationella missionen i relation till Värnamo missionsförsamling. I den här foldern på sista sidan så hade man skrivit upp en massa namn på missionärer som hade gått ut ifrån Värnamo och med omnejd, kan vi säga, från missionsförsamlingen i Värnamo. Och det var 29 namn. Det var 29 missionärer som har arbetat i min gamla hemförsamling, som då hade arbetat på många olika platser i världen, framförallt i de båda Kongorepublikerna. 23 av de 29 hade arbetat i någon av de två Kongorepublikerna. 3 hade arbetat i Japan, och 2, min fru och jag, hade arbetat i Ecuador, och 1 hade arbetat i Ryssland. Men det som var intressant, och när jag läste den här och läste alla de där namnen som jag känner igen, många var döda sedan lång tid tillbaka, men då kunde jag konstatera att förra året, 2021, så var det 4 utav de 29 som hade dött. Däribland min egen fru. Men också andra då som var en, någon missionär som var 100 år gammal. Och jag började fundera över detta. Jaha, det var ju intressant att läsa om de här gamla namnen, missionärerna. Och en del som fortfarande är aktiva i mission. Men då tänkte jag, och det var min utmaning till församlingen i Värnamo idag på förmiddagen. Och det är min utmaning till er i Nybro också idag. Nämligen, om det nu var så att flera missionärer dog under förra året. Och det är många som under de här senare åren, många som har lämnat oss. Men vad händer då med missionen? Och vad händer då med den unga generationen? Vi är inte så många här som är väldigt unga idag. Men vi behöver och vi får också vara med också denna dag. Inte bara att offra och be, även om det är viktigt. Det, men vi får också utmana till vittnesbörd och till tjänst. Jag hade inte planerat att bli missionär när jag var ung, det kan jag säga. Det fanns inte på kartan, som man brukar säga nu för tiden. Jag hade planen klar för mig. När jag slutade gymnasiet, då skulle jag söka till Handelshögskolan i Stockholm. Sen skulle jag ta min examen där. Sen skulle jag tillbaka till Småland och så skulle jag ta över min pappas firma. Men det blev ingenting utav det. Därför att ett halvår innan, ungefär, innan jag slutade gymnasiet, för ungefär 50 år sedan, då befann jag mig här i Småland på en gospel night på något ställe här i Småland. Och då var det en av våra riksevangelister som utmanade oss ungdomar och sa att... Du som känner att du som upplever att Gud talar till dig ikväll att tjäna Gud till 100%, du är välkommen fram och så ska vi be för dig. Och jag kände, det här är mitt tillfälle. Jag var kristen, jag var med i församlingen, jag hade mött Jesus tidigare och så vidare, men den kvällen var speciell. Och jag minns den fortfarande. Jag återvände ofta till det som då hände. Därför att jag upplevde att Gud talade till mig och fyllde mig med den heliga ande. Och jag kände att från den stunden så kände jag, nej, mina planer, de får jag nog lägga åt sidan. Och så utbildade jag mig, förberedde mig för tjänst i Ecuador som missionär. Och har egentligen jobbat hela mitt vuxna liv med mission. På olika sätt. Jag kan konstatera att mitt liv inte blev alls som jag hade tänkt mig. Men det blev faktiskt så mycket bättre. Trots att jag fick uppleva mycket svårigheter av olika slag. Det har inte alltid varit lätt. Under de här åren så har jag stått inför gevärspipor. Jag har träffat krigsherrar, mördare. Folk som, därför att jag har ibland rört mig i kretsar i Kongo eller i Syrien, länder som har varit i krig. Jag har sett länder förstöras utav korruption, av orättvisor, av katastrofer av olika slag. Men jag har faktiskt också sett och varit med på dopförrättningar med hundratals personer. Jag har sett kyrkor växa fram och byggas, projekt som har startats till befolkningens bästa. Och allt det här, det är ni och vi en del utav. Det är inte min mission, det är Guds mission. Och det är vår gemensamma mission, vår gemensamma uppdrag att stödja i offer, i bön, att sända och att låta sig sändas ut i världen. Du kanske säger, ja men det är för sent nu, jag kan inte ge mig iväg ut i missionens tjänst. Ja, det kanske är så. mänskligt att döma. Men vi kan också vara med och be. Inte långt ifrån Värnamo, min hemstad, där finns det en liten församling utanför som heter Tonne missionsförsamling. Den församlingen tror jag aldrig har haft över 50 medlemmar. Jag tror de har någonting på 30-35 medlemmar idag. Men för några år sedan så var jag på ett jubileum där. Och då hade jag läst på lite grann utav missionshistorierna. För jag visste om en del av det där, men jag var tvungen till att läsa på lite bättre. Och då visade det sig att för kanske 100 år sedan så var det en kvinna som kände kallelsen att bli missionär. Men av olika anledningar så blev det inte möjligt för henne att åka ut som missionär. Hennes föräldrar var gamla och dåliga och hon var tvungen till att ta hand om sina föräldrar. Och hon stannade kvar. Men då bestämde hon sig för, om jag nu inte kan åka, då kan jag åtminstone be till Gud om att några andra kan åka iväg som missionärer. Så hon började att be om att 10 missionärer skulle åka. Alltså hon skulle ersättas med 10 missionärer. Det är inte dåligt. Och faktiskt är det så att hon blir bönhörd. Därför att ifrån den lilla församlingen som fortfarande är väldigt liten så har det gått ut 10 missionärer. De allra flesta har åkt till Kina. En av dem har till och med avrättats i Kina. För mer än 100 år sedan så blev han dödad tillsammans med några andra missionärer. Så kan det bli med en människa som upplever kallelsen men sen av praktiska skäl det inte är möjligt. Hon bad till Gud och 10 missionärer lämnade socknen och gav sig ut i världen för att tjäna och för att göra det som var temat här då. Se, jag vill bära ditt budskap, Herre. Nu ska jag ta er med på, och ni får se några glimtar av missionens arbete. Den här bilden är några år gammal, den är från Kongo Brazzaville. Men jag brukar ha den med ändå därför att den är så bra. Därför att den säger precis allt om det som missionen handlar om. Det var ett jubileum i Kongo Brazzaville och vi tågade genom Brazzavilles gator. Och kyrkans ledare i Kongo, han gav lite olika saker till de här personerna. Vi var flera från Sverige som deltog i det här jubileet. Mona här på bilden, hon har en griffeltavla och kritor som symboliserar det här viktiga arbetet med skolor som missionärerna ofta startade. Göran i mitten, han har gått omkring och håller upp en fransk bibel som handlar om bibelöversättning och församlingsverksamhet. Och Karin här till höger och på bilden, hon har en blodtrycksmanschett och annat som symboliserar sjuk- och hälsovården. Och så har vi bibelordet här att Jesus vandrade omkring i hela Galileen. Han undervisade i synagogorna. Han förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folken. Det handlar om precis detta, om undervisning, om förkunnelse och om att bota sjuka. Det är ett evangelium, en helhet i ord och i handling. Och fortfarande är det ju så i Kongo Brazzaville att sången och musiken som vi också har fått en del utav genom sången Se, jag vill bära ditt budskap, Herre. Den här bilden tog jag ifrån en av församlingarna i Kinshasa där jag var för ett par månader sedan. Och det här är en bild från Luosi ute på landet. Och som ni ser så strömmar stora skaror till när det är gudstjänst i samhället. Och på tal om detta med sjukvården så var det en av våra missionsläkare tidigare för 130 år sedan så sa han att sjukvården ska vara ett evangelium i sig. Ett kärlekens och barmhärtighetens vittnesbörd. Här sitter man ute i skogen under ett träd och har mottagning och hjälper framförallt mödrarna och barnen. Och här är från en av klinikerna i Kinshasa där barnen får hjälp med vaccinationer och annat för att få en bra start på livet. Vi stödjer ett 20-tal sjukhus och ett 40-tal dispensärer i de båda Kongorepublikerna. Det här är det absolut största. Det är ett jättestort sjukhus med 340 anställda, med 17 läkare och så vidare. Ni ser olika nyckeltal. Det är som ett helt samhälle. Men det är också ett stort sjukhus som betjänar ungefär 1 miljon människor i västra delen av Kongo, Kinshasa. Det här är ett ekumeniskt sjukhus där vi tillsammans baptister, metodister, missionsförbundare och från andra kyrkor har ett stort medicinskt arbete. Och under senare år så har vi utrustat en del sjukhus med solpaneler och ger stöd på det här sättet. De här bilderna är alldeles nytagna. Inte av mig, men jag har fått dem där nerifrån. Därför att strax innan jul så fick vi ut den här containern som är längst upp till vänster. Och bilden till höger, det är från julafton. Bara för några dagar sedan, för 2 veckor sedan ungefär då. Där man öppnar upp containern som lastades i Holsbybrunn utanför Vetlanda. I organisationen Human Bridge som Ekumeniakyrkan samverkar med. Vi fick del av 24 sjukhussängar och mycket annat material från de svenska sjukhusen. För att när de svenska sjukhusen inte längre behöver materialet så att säga, då skickas det till Human Bridge. Och så får vi del av detta genom vårt samarbete. Många församlingar är också med och river lakan och ser till så att vi får förbandsmaterial, babypaket och så vidare. Och vi har också en egen depå i Ekenässjön utanför Vetlanda. Jag vet inte om ni är involverade i det här, men många församlingar är det. Och därför så är det ju roligt att få se att när det här kommer fram. Och det blev en verklig julgåva den senaste julen, det kan jag säga. Fokus för allt det här arbetet är naturligtvis barnen. Det är det uppväxande släktet. Och varje ny generation är ju en onådd generation tills de nås av evangeliet. Så vi får vara med och dela de goda nyheterna i ord och handling för att barnen i Kongo ska ha det bra. Ett nytt projekt som vi arbetar med är det vi kallar för offentliga talarstolar. Och då möts befolkningen och frågar ut myndighetspersoner om olika bekymmer och problem i samhället. Kommunens representant, ungefär kommunalrådet, han fick frågor om hur skattepengarna används. Och det är ju en bra fråga i ett land där korruptionen är stor. Den ansvariga för hälsovårdsarbetet i statens tjänst, hon fick frågor om utbredningen av covid-19 bland befolkningen. Och om vaccinering och så vidare. Och lämpligt nog så hade hon ju också ett munskydd. Hon var faktiskt den enda som hade det. Och jag hade det också vid det tillfället. Det här är ett stort bekymmer. Och kyrkan frågar då ut, och även polischefen, hur kan man förbättra säkerheten i Kinpesse med omnejd? Därför att det finns banditer som strövar omkring och som gör livet osäkert. Och det var andra frågor, det var om miljöfrågor till exempel. Kinpesse stad som har 100 000 invånare, de har ingen offentlig soptipp. Eller den ansvarig för skolorna fick frågan varför strejkar de statliga lärarna medan kyrkans skolor fortfarande fungerar. Och allt det där, det syftar ju till att människor också inte bara behöver hjälp för själen och anden utan man behöver också hjälp för det kroppsliga, för det sociala. Och det är kyrkans medarbetare som då samordnar det här. Och man tar fram rekommendationer och så tvingar man statens representanter att på det här sättet stå till svars för hur de behandlar befolkningen. Men allt det där, Det är en helhet utav missionens arbete till ande, kropp och själ. Och allt detta det går ut på, se jag vill bära ditt budskap, Herre. Och människor ställer sig till Guds förfogande. Om vi förflyttar oss en bit ifrån Afrika, så har jag bara ett par bilder här från Indien. Och jag tänkte berätta lite grann bara. Ja, först kan jag bara säga att här är ju då en av de här stora dopförrättningarna i Pune. Vår systerkyrka Hindustan Covenant Church. Och här på samma plats då, så har man bön och förbön för ledare och pastorer inom kyrkan. Men det jag tänker berätta, det är en händelse som var inte nu denna julen, utan julen innan, när vi fick ett julbrev ifrån Indien. Och då är det så att det här är från norra Indien. Pastor Jitendra, som jag har träffat och besökt inte så långt ifrån Nepal uppe i norra Indien. Han berättar om situationen för de sjuka i Indien. Ni vet att Indien är ett av de länder som har drabbats väldigt hårt utav covid-19. Väldigt många människor har dött och de bor tätt, och det är svårigheter av olika slag. Och därför har myndigheterna har bett kyrkan om hjälp att få använda kyrkolokalerna till, kan man säga, fältsjukhus under vissa tider. Och hans församling och hans kyrka blev under en tid ett fältsjukhus. Det var många som var sjuka och som behövde hjälp. Själv bodde pastorn en bit bort. Och en natt, en underbar natt, som han skriver i sitt julbrev, en underbar natt, då hände det något speciellt. Därför att då kom det en person till kyrkan som ingen hade väntat sig. Han var inte i kyrkan, men någon i kyrkan som var där tog telefonen och ringde till pastorn och sa: nu måste du komma till kyrkan, för det som händer här är något alldeles extra. Och pastor Jitendra kommer genom dörren, och så kommer han precis vid ingången, och så ser han med en gång vad det är som är speciellt. För då ser han en man som går från sjukbädd efter sjukbädd, pysslar om dem och ger dem, lägger sin hand på dem och ger dem vad de behöver. Och den här mannen, det var inte vilken som helst. Det var en man som var klädd i fullständigt vita kläder, och hans ansikte strålade. Och pastor Jitendra faller på knä, och han förstår att är det inte Jesus Kristus själv, så är det en ängel. Så är det ett sändebud ifrån Gud. Som går från säng till säng och från sjuk till sjuk. Och sen när pastor Jitendra efter en stund reser på sig, då finns inte den här mannen längre. Då är han inte längre där. Men då blir detta ett vittnesbörd för pastor Jitendra och för de sjukvårdare som finns där i kyrksalen, som då är ett fältsjukhus. Och så förstår han, och så säger han i sin hälsning till oss i Sverige, att nu vet vi att Gud alltid är med oss. Och Gud hjälper oss när det händer katastrofer av olika slag. Gud har inte övergett oss, utan han skickar sitt sändebud till oss. Och då blev det genast som en extra hälsning inför julen, att Jesus Kristus är mitt ibland oss. Jesus Kristus har inte övergett den här världen. Och därför vill man fortsätta att bära Guds budskap vidare. Nu ska ni få en julhälsning till. Och det här är ett julkort som jag fick för några år sedan nu. Och det är det mest märkliga julkortet jag någonsin har fått. Detta är från pastor Josef Kassab, som det står längst ner. Wish you a blessed Christmas, pastor Josef Kassab. Det är från den nationella evangeliska synoden i Syrien och Libanon. Det är vår systerkyrka som vi har samarbetat med i 20-25 år. Och ni ser, det här är ett fotomontage. Fotot i bakgrunden, så att säga, det är en stad i Syrien med sönderbombade hus och en total förstörelse. Och så har man ritat in i den här bilden, så har man ritat in Jesusbarnet och Maria och Josef och en ängel. Och uppe i himlen, så att säga, med rött, så står det på arabiska och på engelska ett citat ifrån Jesaja-boken 64 kapitlet. Och i Jesaja 64 så står det ungefär så här: O att du rev i tu himlen och steg ner. O att du öppnade upp himlen, så att säga, och steg ned. Och det är ju precis det som hände den första julnatten. Alltså att Gud, så att säga, öppnade upp himlen, sände sin son Jesus Kristus till den här världen. Och detta är ju det julen handlar om. Det är det evangeliet handlar om. Det är det missionen handlar om. Att Gud steg ned. Och då får vi som Guds sändebud idag också stiga ned, så att säga, i allt elände, i all förstörelse, så får vi också finnas med. Och så är det för pastor Salam Hanna, som står här på bilden. Han är en av våra goda medarbetare i arbetet i Syrien. Här står han i en liknande bild med sönderbombade hus och bilar och en total ödeläggelse. Det är pastor Salam som finns med i arbetet och samordnar evangeliska kyrkans hjälp med allt det materiella, mat och förnödenheter, men också samla människor till gudstjänst och fira nattvard. Det finns också ytterligare personer som finns kvar i Syrien. Och Matilde är en av de här unga människorna som har svarat ja. Jag vill bära ditt budskap, Herre. Matilde studerade i Beirut på teologiska seminariet. Och när hon blev färdig efter 4 år, så ställde de frågan till henne: vart vill du nu resa för att arbeta som pastor? Och då säger hon utan att tveka, jag vill resa tillbaka till Syrien, till min hemstad, och jag vill vara med och återuppbygga församlingen. Och så får Matilde bli ett hoppets tecken för barn och unga. Och det här var för någon eller några jular sedan, där hon hade samlat barnen till ett julspel, och barnen sjöng sånger ungefär som hos oss, och talar om frälsaren som är född. Och här står Matilde när jag är på besök tillsammans med en annan av mina kollegor här i Sverige. Vi står här tillsammans med den katolske prästen och en annan av de evangeliska pastorerna i Kamishli, längst upp i nordöstra hörnet av Syrien, i ett område där många kristna bor. Där finns Firas, och där finns Matilde, och där finns andra som troget tjänar. Många har lämnat, allt för många kristna har lämnat Syrien, men många finns kvar. Och man startar skolor, man ger hjälp av olika slag. För några år sedan så kom Matilde till Sverige, därför att hon hade en syster och hennes familj som bodde i en av Göteborgs förorter. Och jag åkte ner till Göteborg för att träffa Matilde. Och vi satt på ett fik i Göteborg, och jag sa till henne: men Matilde, skulle inte du också vilja lämna Syrien? Skulle inte du också vilja stanna i Sverige? Jo, sa hon, det skulle jag vilja. Men inte just nu. Därför att just nu så upplever jag att Guds kallelse, Guds vilja med mitt liv, det är att vara pastor bland mitt eget folk hemma i Syrien. Och bara en eller två dagar senare så återvände hon till Hasaki, på gränsen till Irak, i det som idag är Syrien, det kurdiska området. Det finns många människor, unga och äldre, som har svarat: se, jag vill bära ditt budskap, Herre. Och jag är glad att kunna säga att idag är det flera unga människor som är beredda att ge sig iväg ut i missionens tjänst. Det här är Tilda Jönsson som nu om en dryg månad åker till Kinshasa för att arbeta som missionär. Eller den här familjen Kiese, där RV, han är från Matadi i Kongo, Kinshasa. Han har gift sig med Klara och de har fått två barn och de förbereder sig också nu för tjänst i Kongo. Det finns andra som är på väg till Thailand och andra länder och vi är glada nu att vi kan sända missionärer på nytt igen. Som så att säga tar upp manteln efter de som har gått före och de som inte av olika skäl längre finns ibland oss. Och så får vi alla utmanas till vittnesbörd och tjänst. Se, jag vill bära ditt budskap, Herre. Ta till dig den. Be den bönen. Du kanske inte kan åka ut som missionär, men du kanske kan vara med och möjliggöra för andra att finnas med i Guds rikes tjänst. I vårt land och i andra länder. Och det kan vi göra genom att vi får nu snart offra och vi får be om att Gud ska sända arbetare till sin skörd. Därför att det är ju så som Gud säger till profeten Jesaja: jag ska göra dig till ett ljus för andra folk för att min räddning ska nå över hela jorden. Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus att vi får be till dig. Tack att vi får komma till dig. Tack för att du alltid är oss nära. Tack för att du kallar oss till tjänst. Tack Herre för att det finns människor också idag. Unga människor och äldre som är beredda att fortsätta att tjäna dig. Vi ber för de här som vi har sett på några bilder. Håll din hand över bröder och systrar i Afrika, i Asien, i Latinamerika, i Mellanöstern. Vi ber också för länder i vår närmiljö och du ser att det finns oroligheter i Ryssland och Kazakstan och Ukraina. Herre, tack för att du håller din hand över dessa länder och våra systrar och bröder. Vi överlämnar oss i dina händer. I Jesu namn. Amen.